Så, god kväll och välkomna till mötet. Och vi ska läsa två versar från profeten Jesaja. Och det är kapitel 5 och versarna 4 och 5. Så, Jesaja 5, 4, 5. Vad mer? Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Jag vill nu låta er veta vad jag ska göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet och den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nedtrampad. Tänkte på hur ofta vi träffar på människor som känner sig förkastade, som känner sig misslyckade, och vi kan många gånger själva placera oss kanske i den gruppen. Men många vet inte och ser inte vad man egentligen har fått av Gud genom det fullbordade verket. Och vad vi vill ta om idag, det är att som en frälst person eller som ett Guds barn så finns det inga misslyckanden. Vi kan misslyckas erfarenhetsmässigt ibland, och vi gör det till och med ofta. Men ur Guds perspektiv och ur det fullbordade verkets perspektiv så finns det inga misslyckanden. Och jag vill tala om idag, misslyckande är aldrig slutgiltigt. Misslyckande är aldrig slutgiltigt i det fullbordade verket, ska jag tillägga. Och det första som vi vill nämna här, det är att Gud har ett skydd för oss. Och när vi läser de här verserna här från Jesaja så ser vi hur Gud planterade en vingård. Och han talar naturligtvis i första hand här om Israel. Gud utvalde Israel, gamla testamentets tid, för att vara ett egendomsfolk. Och Gud utvalde dem inte bara för att någonting måste jag göra, utan det fanns naturligtvis ett syfte. Och syftet som var, det var att de skulle bära frukt. Och han talar här om att runt den här vingården så fanns det en mur. Runt den här vingården så fanns det ett stängsel. Och vi vet att på samma sätt så har Gud utvalt oss i Nya förbundets tid, församlingen. Folk från alla nationer, folk från alla olika bakgrunder. Och vi utgör tillsammans församlingen. Vi är ett utvalt folk och vi är som en vingård. Gud förväntar sig också här att vi ska bära frukt. Och vad har Gud gjort med oss? Jo, han har tillräknat oss sin rättfärdighet. Han tillräknar inte oss synden. Tänk på det, liksom, vi är troende. Oavsett vad som händer så kan Gud aldrig tillräkna oss synden på ett sådant sätt att vi skulle kunna bli anklagade inför Gud. Det går inte. Gud har redan bestämt att vi har fått hans sons rättfärdighet tillräknad som en gåva. Vår synd kan aldrig igen bli oss tillräknad. Men Gud har, i egenskap av Gud och vingårdsmannen, den rätten och den förmånen att tukta den troende. Och vi vet att han gör det många gånger. Han varnar oss. Det kanske på det mentala planet, det kanske är på det emotionella planet eller känsloplanet. Men det kan även vara fysiskt. Och det finns tillfällen även då Gud tar hem en människa för tidigt. På grund av att vi står emot honom kontinuerligt. Och muren och stängslet här, det talar om Guds skydd. Hur vi har fått en ställning i honom. Hur vi har fått hans ord runt omkring oss. som en eldsmur. Och när vi då tänker på allt det här, vi är ett utvalt folk, vi är hans vingård, och vi har fått Guds ordet, vi har fått hans rättfärdighet tillräknad. Vad är det då som gör att vi har så svårt att hantera våra misslyckanden? Vad är det som gör att vi hela tiden liksom kämpar med de här sakerna? Och vi tycker många gånger att Gud inte bara kunde ha gjort mer, men han borde ha gjort mer. Vi säger: Gud, liksom, din utrustning är inte komplett. Den är inte liksom fullständig på något sätt. Och vad kunde Gud göra mer, säger han till Israel. Vad kunde jag gjort mer? Och han beskriver för dem vad han hade gjort, eller vad han har gjort med vingården. Och vad kunde Gud göra mer för oss? Han har frälst oss. Han har fört oss ifrån mörkrets rike till hans älskade sons rike. Han har tillräknat oss sin rättfärdighet. Han har gett oss en evig säkerhet. Han har lovat att han aldrig ska lämna oss, och så vidare. Vad mer kunde Gud göra för oss? Men det står här att den här vingården, den bar vilddruvor. Och det här är intressant, därför att i Första Mosebok 16:12 så talas det om Ishmael. Och det talas om hur Ishmael var den vilde mannen. I den svenska folkbibelns översättning så står det att han är som en vildåsna. Och kom ihåg att Ishmael var född efter köttet. Han var född efter det naturliga, medan Isak var född efter löftet. Så Ishmael är en bild av att vi har en gammal syndanatur. Vi är födda på nytt i enlighet med Guds löfter. Men parallellt med det så finns köttet med i bilden. Och det intressanta är att i Första Mosebok 21 och vers 9 så står det om Ishmael att han hånskrattar åt Isak. Och är det intressant att köttet hånar alltid Guds löften. När Gud har talat till oss och han har byggt upp oss i det andliga, vilka vi är i Kristus, vad vi har fått av honom och av löftena och allting här, så hånskrattar köttet åt det. Skulle Gud verkligen liksom vara för dig? Skulle Gud verkligen ha gett dig allt det här som han påstår att han har gett dig? Och köttet på något sätt hånar löftet. Det naturliga hånar det andliga. Och i Predikaren 10, vers 8, så står det så här att den som river ner en mur, han blir biten av en orm. Och det här är naturligtvis en fysisk bild, liksom någon river ner en mur i någon gammal plats och där finns det en orm. Men det är också en bild av att vi river ner den mur runt om oss som vi har fått, nämligen Guds ord. Därför att så länge Guds ord finns runt omkring oss, då kan inte Ishmael, då kan inte köttet, då kan inte det naturliga liksom resa sig upp och håna på det sättet Guds löfte och vad Gud har gett oss. Han har gjort oss till sin egen vingård och han har gjort allt för oss, gett oss en utrustning för att vi ska ha ett skydd. Och jag tänkte på hur det står i Höga Visan, det sjätte kapitlet och den andra versen, så står det så här att brudgummen har gått för att plocka liljor, och liljor är blommor alltså, och här ser vi liksom hur han gick för att inspektera sin frukt. Och det är intressant att se att vi investerar, vi använder den termen, det är någonting vi har växt upp med i vår församling, vi använder den här termen investera, och när de flesta människor hör ordet investera så tänker man på att sätta pengar på banken eller köpa aktier eller någonting i den stilen. Men när vi talar om investera så menar vi att vi investerar Guds liv i någon annan människa. Och när vi gör det så förväntar vi oss frukt, eller hur? Vi gör det inte därför att vi tycker att det är bara en sak som vi ska göra. Utan det är verkligen ett syfte med det. Och när vi gör det, så den här brudgummen, han hade investerat i sin brud, och han gick för att inspektera och se om liksom hade det här burit frukt. Fanns det ett gensvar här? Och vi vet att höga visan egentligen är en bild av hur Kristus älskar församlingen. Gud älskade Israel och ville att Israel skulle bära frukt. Jesus älskar sin församling och vill att vi bär frukt. Och han har investerat i oss. Han har investerat sitt eget liv i oss. Och han vill se om vi bär frukt. Så han gick för att plocka liljor. Han gick för att inspektera frukten. Och frukt kommer genom investering. Det vet vi. Och Jesus, Gud hade i det här fallet investerat i Israel. Men det hade inte gett frukt. Utan istället hade de här fina druvorna som han förväntade sig, de hade istället blivit vilddruvor. Så istället för att det bar en andlig frukt, så bar det en vildfrukt. Och så är det också med våra liv ibland. De bär inte den frukt som det är tänkt att göra. Och jag tänkte på en intressant grej. Och det är att vi har många gånger i äktenskapen, i familjen, i församlingen, med olika personer. Vi kanske har investerat i människor. Men vi ser inte att det är en frukt. Vi ser istället någon form av vildfrukt som bär. Och vad jag vill säga det är att vi ska inte vara fördömda för det. För människor har alltid en fri vilja. Gud själv gjorde allt som han kunde för Israel. Men ändå bar de här vilda druvorna. Vi kan ha gjort allt vad vi kan för våra familjer och för människor i vår omgivning. Men ändå så väljer människor en annan väg och bär vildfrukt, eller vilddruvor heter det. Så ingen fördömelse, men vi vill ha frukt, eller hur? Vi är som brudgummen, vi går för att plocka liljor. Vi går dit därför att vi vill se vilken utdelning den här investeringen har givit. Och i Johannes 15 och vers 16 så står det att jag har utvalt er att bära frukt. Och om vi inte gör det idag, i den mån som Gud kanske vill att vi ska göra, eller vi kanske själva gör bedömningen av att jag bär inte den frukt som jag borde, så låt oss inte vara fördömda. Men låt oss istället tänka att hur kan Gud bli frigjord i mitt liv? Hur kan Gud börja verka i mitt liv på ett sådant sätt att jag bär mer frukt? Och hur kan jag få Gud att verka i någon annan människas liv så att de bär frukt? Det är det vi är intresserade av. Och i Mika, profeten Mika, det sjätte kapitlet och den tredje versen, så ställer Gud några frågor. Han säger så här: vad har jag gjort mot dig? Har jag tröttat ut dig? Jag tänkte på det ibland liksom, att vi har den inställningen mot Gud. Vad har jag gjort mot dig, säger Gud. Att liksom vi är på något sätt nästan fiender med Gud. Och Gud är inom oss, men det finns ingen lösning. Därför att vi har liksom valt att låta köttet regera. Vi bär vildruvor. Gud har gjort allt han kan, men vi står ändå emot honom. Och vi har rivit ner den här muren runt omkring oss. Vi har gjort de här felaktiga besluten. Och på något sätt så har den här ormen kommit in och kunnat bita. Men Gud är inte intresserad av hur vi relaterar till vår synd. Gud är intresserad av hur vi relaterar till Guds utrustning. Eller hans utrustning. Och det är en väsentlig skillnad. Tänk hur mycket fokus det är på synden inom kyrkan och så här liksom, människor funderar hur mycket man har syndat, hur lite man har syndat, och om man har syndat så måste man göra lite goda gärningar för att väga upp det. Och man är så syndamedveten. Och Gud säger, jag vill inte ens gå dit och visa vad din synd egentligen innebär, utan vad jag är intresserad av, det är att visa dig vilken utrustning jag har, hur jag har tagit itu med den här synden. Och ibland är det så i Guds vingård, i våra liv, att Gud tillåter misslyckanden så att han kan visa oss sin utrustning. För så länge Ishmael, köttet, det naturliga, regerar, ja, då kommer givetvis vi att förkasta och förneka hans utrustning, och muren blir nedriven och ormen biter, och vi bär vilddruvor istället för äkta frukt, och det är inte Gud intresserad av. Så han tar bort den här muren, står det, vi läste det här, och det här stängslet, han tar bort det så att vi på något sätt får skörda lite grann av de konsekvenser som är resultatet av att vi inte har hans utrustning runt omkring oss, så att vi kommer till den punkten där vi säger att vi vill ha honom, vi vill ha mer av honom, vi är trötta på de här vilddruvorna och vi vill ha den äkta frukten. Och den andra grejen jag ville nämna idag här, det är att det finns inga misslyckanden i Guds rike. Det finns inga misslyckanden i Guds rike. När vi talar om det fullbordade verket, så tänker vi på hur det finns nåd för allting. I 1 Petrus 4:10 så talas det om att Guds nåd är mångsidig eller mångfaldig. Och det här är ett grekiskt ord som vi någon gång har lyft upp i något sammanhang. Men poikilos. Och poikilos i grekiska betyder mångfacetterad, mångsidig. Och det är ungefär som ni vet en ädelsten eller en diamant. Att den har så många sidor. Och på samma sätt är det med Guds nåd. Att det finns ingen situation. Det finns ingenting, en händelse eller någonting som skulle liksom vara utanför Guds nåds räckvidd. Därför att Guds nåd finns alltid där. Men i andra Korinterbrevet 6 och vers 1 så står det att vi ska ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Och det betyder att vi kan ibland på något sätt leva på ett sätt att vi inte är mottagare av nåden. Guds nåd finns alltid där, men vi tar inte alltid till oss den. Och resultatet av att inte ta emot Guds nåd, det finner vi i Hebreerbrevet 12:15. Det står om att låt inte bitterhetens rot komma växa upp bland er. Och det här bitterhet och nåd, de är på något sätt varandras motsvarighet. Så länge vi är nådeskristna, så länge vi fokuserar på nåden, så länge vi förstår poikilos, nåd på varje sida, och tar emot den för varje situation, för varje relation, för varje händelse i vårt liv, ja, då behöver inte bitterhetens rot få komma in. Och det är en väldig skillnad mellan att göra misstag och att vara ett misslyckande. Att göra misstag, det gör vi hela tiden. Men det betyder inte att vi är misslyckanden. Därför att i Guds ögon så är vi hans älskade. Vi är accepterade i honom, står det i Efesierbrevet 1:6. Han har utvalt oss i, om ni läser i Efesierbrevets första kapitel, så står det så underbart hur vi är utvalda i honom före tidens begynnelse. Och på ett helt fantastiskt sätt så har vi fått den här ställningen med honom i himlen. Och Bibeln är full av löften. Någon räknar ut att det finns 7834 löften i Bibeln. Och det står att alla de löftena är ja och amen i Jesus Kristus. I andra Korinterbrevet 1:20. Och Den helige ande bor i oss. I första Korinthierbrevet 6:19. Och jag tänkte på hur det står i Kolosserbrevet 3:3. Vi är i honom. Om vi är i Kristus. Och fadern skulle aldrig förneka sonen. Han skulle aldrig förkasta sonen. Och på samma sätt så kan han aldrig förneka eller förkasta oss. För vi är i sonen. Och jag tycker det är en helt fantastisk sak. Så hur långt vi än faller så kan vi aldrig falla ur Kristus. För i honom är vi. Och i honom har vi fått det nya livet. Och Gud förnekar aldrig sonen. Och han förnekar heller aldrig oss. Men på ett lagligt och juridiskt sätt så kan vi ge Satan utrymme i vårt liv. I Efesierbrevets 4:e kapitel och den 27:e versen så står det så här att ge inte Satan något tillfälle. Och i grekiskan så är det topos. Och det betyder en utstakad ett utstakat område så här, att ge honom inte det. Och det är som att när vi i egenskap av Guds vingård, när vi låter köttet regera, när vi låter det naturliga regera och vi förlitar oss inte på hans mur och hans stängsel, det vill säga Guds ord, ja, på något sätt så bryts det här skyddet ner. Och rent erfarenhetsmässigt så får Satan lagligen rätt till oss på ett område. Inte det att han kan förstöra oss, inte det att han kan stjäla vår frälsning, men han kan komma in och attackera oss på något sätt. Och det här har att göra med att fatta fel beslut och att förkasta Guds utrustning. Men även om vi gör det så vet vi att vi är i honom. Och vår ställning förändras inte. I Matteus 18, verserna 21-35, så står det om att vi ska förlåta. Om vi inte förlåter så står det att Gud överlämnar oss åt, bokstavligen talat, torterarna. Att vi blir torterade. Att på något sätt så uppbär vi konsekvenserna av detta felaktiga beslut. Gud har sagt, vi är förlåtna av honom. Och då ska vi också förlåta. Men om vi inte förlåter så överlämnas. Jag kommer ihåg pastor Stevens undervisare om det här. Att de här torterarna, det är egentligen vårt eget känsloliv. Som på något sätt maler i oss ständigt och jämt. Hela tiden. Vi får liksom ingen ro därför att vi inte förlåter. Och på samma sätt är det att vi kan ge Satan ett område i vårt liv där han på något sätt kan lagligen inför Gud attackera oss. Han kan inte ta vårt liv. Det var som när han prövade Job. Han kunde bara göra det inom ramen av vad Gud tillät. Men det viktiga här är att det finns inga misslyckanden på det sättet. Det finns alltid en väg tillbaks. Vi kan aldrig falla ur hans nåd. Vi kan aldrig falla ur vår frälsning. Och allt vi behöver göra, det är att ta emot Guds nåd på ett sådant sätt att den blir till nytta. Så att inte en bitterhetens rot får komma upp. Och det tredje och sista vi ska tala om, det är att lev inte i det förflutna. Lev inte i det förflutna. I Filipperbrevet 3:13. Filipperbrevet 3:13 så står det att, eller Paulus skriver 3:13. Att jag glömmer det som ligger bakom och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Och Paulus skrev de här orden när han satt i fängelse. Och han visste att vid säkert flera tidpunkter i sitt liv, men speciellt vid en tidpunkt, så fattar han ett felaktigt beslut. Han blir varnad flera gånger, om vi läser apostlagärningarna, för att inte åka till Jerusalem. Gud hade sagt, åk till hedningarna, åk ut i hela världen. Jag tar hand om judarna. Men Paulus var sentimental med sitt eget folk. Och han trodde att efter en tid då judarna hade hört och sett och förstått att hedningarna började ta emot evangeliet, om han åkte tillbaks med sin erfarenhet, så skulle han kunna övertyga dem. Och han trodde att de skulle ta emot evangeliet. Men Gud sa, det är inte fallet. Gå till hedningarna. Men han valde att åka tillbaks till Jerusalem. Och det var så nära att han miste livet. Hade det inte varit för att Gud ingrep övernaturligt och fängslade honom. Och sedan förde honom till Rom, där han blev sittande i fängelse och skrev inte mindre än 4 epistlar eller 4 brev. Men där sitter han och han tänker säkert på det här, att vad hade hänt i mitt liv om jag inte hade åkt till Jerusalem? Vad hade hänt om jag hade stannat där ute på missionsfältet? Hur hade mitt liv sett ut då? Hade jag burit mera frukt? Hade mitt liv varit mera välsignat? Och så vidare och så vidare. Han tänkte säkert om tankarna. Men så säger han det här. En sak vet jag. Och det är att jag glömmer det som ligger bakom. Misstaget att åka till Rom. Eller förlåt mig, till Jerusalem. Misstagen, de felaktiga besluten. Jag glömmer det. Och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag tycker bara det är en sån underbar vers att tänka på. Att Paulus satt där. Han hade det visserligen ganska bra, men han var ändå fängslad. Han var ändå klart begränsad mänskligt sett. Men det står att Guds ord bär inte bojor. Så där han satt i det här, en form av husarrest kan man säga, och skrev de här breven. Han kunde skriva breven, och vilka erfarenheter fick inte den helige ande förmedla genom hans liv på grund av detta. Han fick ta emot människor, många höga ämbetsfolk och annat som fanns där kom, därför att de kom och besökte honom, och han fick förkunna för de som vaktade honom. Han skrev brev, folk besökte honom. Gud använde honom mäktigt, därför att Guds ord bär inte bojor. Och ingen situation som vi kan vara i den här världen hindrar Gud från att verka i och genom oss. Och jag tycker det är underbart att tänka på att vi kan säga som honom. Därför vi sitter kanske här idag och tänker, om jag hade gjort det här beslutet då och då, vad hade hänt med mitt liv då? Om jag hade undvikit det här, om jag hade gjort så här och så vidare. Men han säger, tänk inte så. Utan glöm det som ligger bakom och sträck emot det som ligger framför. Och jag vet inte, men ibland vi ser detta bland så många kristna, inklusive oss själva får jag tillägga, att det kristna livet är på något sätt mer en börda än en välsignelse. Det är på något sätt så jobbigt, och man är så ockuperad och upptagen med sina egna tankar och så vidare. Men lev inte i det som har varit, utan sträcker mot det som ligger framför. Och i Psaltaren 45:14, så står det så här, att full av härlighet är hon, kungadottern i gemaket. Och i engelskan står det så här, att härlig är hon på insidan. Alltså within. Och jag tänkte just på det liksom, att när Gud ser oss, kungen ser på oss, då är vi underbara, då är vi fulla av härlighet. Och det är så som Gud vill att vi ska se oss själva också. Ibland så ser vi oss själva på ett helt annat sätt, och bara för att vi har misslyckats en eller flera gånger, oftast flera, så ser vi oss själva som misslyckanden. Men det är en helt annan sak. Jag vill misslyckas. Jag vill bära vilda druvor ibland. Ja, det är Ishmael, den vilde mannen, den gamla syndanaturen som inte går att tämja, tar överhanden i våra liv. Och den här muren och det här skyddet vi har erfarenhetsmässigt, det rivs ner. Absolut, hela tiden. Och vi misslyckas. Men det är inte slutligt med Gud. Och vi ska inte leva i det förflutna, det som har varit, utan se framåt. Och Häromdagen så då och då så om jag har tillfälle så när jag äter så slår jag på TV och tittar på BBC. och så råkade jag bara komma in och så att det var en film som pågick och den hette Bill Porter. Och det handlade om en man i USA på 50-talet som hade en CP-skada. Det var absolut ingenting fel på hans hjärna, men hans tal och hans kropp var förvriden. Och jag hade inte tid att titta, så det blev bara 10 minuter, men jag blev så oerhört vidrörd av det, därför att han var ett misslyckande i världens ögon, men han vägrade att acceptera detta och han ville bli en försäljare. Och människor var så oerhört rädda för honom så fort han kom och knackade på en dörr. Därför att han, på grund av hans CP-skada, så såg han så konstig ut. Han lät så konstig ut. Eller lät så konstig. Och man undvek honom och man hade sina ursäkter och det ena med det andra. Men han gav aldrig upp och han var så kreativ och han hittade hela tiden på nya grejer. Och han blev väldigt framgångsrik till slut. Därför att han såg att det här så kallade misslyckandet var inget misslyckande. Han såg sig själv och han hade en mor som hela tiden stödde honom i ur och skur. Och jag tänkte på hur Gud stöder oss. Och vi kan ibland liksom tycka att vi är misslyckanden, men i Guds ögon är vi absolut inte det. Och vi kanske har vissa naturliga begränsningar. Vi har kanske vad det nu kan vara som hindrar oss. Men jag tänkte på den här Bill Porter. Han gav aldrig upp och vi ger aldrig upp det fullbordade verket. Vi kanske bär vilda druvor här på denna jord. Men den inre människan är underbar. Kungadottern, hon är underbar. Hon är härlig, står det. Och vi är gjorda, nya skapelser i Kristus. Och vi ger inte upp. Vi vet vad Gud har sagt om oss. Så den här mannen, han visste vad sin mamma hade sagt om honom. Att han var underbar. Han gick med den här tanken hela tiden. Och han gav aldrig upp. Och vi ger aldrig upp de tankarna som Gud har gett om oss. Och vi vet vilka tankar Gud har om oss. Underbara tankar i Jeremia. Eller 29. Tankar att ge oss. Jag chansar att det är 29 här. Kan vi läsa dem som avslutning. Ja. Det var rätt. 11, vers 11 och framåt. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Fridens tankar, inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Och det har Gud, så inga misslyckanden är slutliga med Gud. Det finns inga misslyckanden. Det finns temporära misslyckanden i köttet, i det naturliga. Men Gud har gjort oss underbara. Han har gjort oss härliga. Och det är det som vi håller fast vid. Herre, vi tackar dig just nu för de här tankarna, Jesus, om vad du har gjort oss till. Och Herre, vi ber just nu att du talar till våra hjärtan angående detta. Välsigna, Jesus, det som vi har sagt. Och Jesus, hjälp oss att bära den frukt som du har tänkt för oss. Låt oss låta dig vara fri i våra liv och verka i de situationer. Kanske vi är just nu i sådana situationer, någon tänker ett misslyckande. Men Jesus, vi ber att vi skulle verkligen tro på det du har sagt. Underbart. Och hålla fast vid det fullbordade verket. Och förstå vilka du har gjort oss till. Vi är din vingård. Du har gjort allting för oss redan. Och vi vill vara tacksamma för det. Och vi vill ta emot den utrustning som finns där. I ditt namn, Jesus. Amen.